Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Raising Expectations and Raising Hell är Jane McElveys personliga och politiska bok om hennes första decennium i den amerikanska fackföreningsrörelsen. Den är både memoar och stridsskrift. Med erfarenheter från organisering bland annat vårdpersonal och lärare undersöker McElvey varför fackliga organisationer ofta har svårt att vinna. Och vad som krävs för att arbetstagare ska kunna bygga verklig motmakt. Hennes grundidé är tydlig. Arbetare måste höja sina förväntningar på vad kollektiv handling kan åstadkomma och sedan vara beredda att skapa det tryck som krävs för förändring. Boken skrevs i en amerikansk verklighet med svagare trygghetssystem och hårdare motstånd mot facklig organisering än i Sverige. Men flera frågor känns igen, även här, som bemanning, privatisering, otrygga jobb och avståndet mellan medlemmar och ledningar. McElvey framställer inte facket som en färdig lösning. Hon ser det som en organisation som måste vara demokratisk, stridbar och förankrad i hela arbetsplatsen och i det omgivande samhället. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, höjda förväntningar är en strategi för att bygga makt. Titeln sammanfattar bokens viktigaste strategiska argument. McElvey menar att låga ambitioner ofta blir självuppfyllande i fackligt arbete. Om medlemmar enbart får erbjudandet att skriva under en namninsamling. Komma till ett möte eller hoppas på att professionella företrädare ska lösa saken tränas de inte i att agera kollektivt. Då blir organisationen beroende av några få ombudsmän, politiker eller juridiska processer. Att höja förväntningarna innebär istället att tala öppet om större mål. Som inflytande över villkor, bemanning och arbetslivets demokrati och att kräva aktivt deltagande av många fler. Raising hell betyder inte planlös ilska. Hos McElvey handlar det om organiserad konflikt där arbetstagare tar genomtänkta risker tillsammans och visar arbetsgivaren att verksamheten inte fungerar utan dem. Perspektivet skiljer sig från en modell där facket främst erbjuder service till enskilda medlemmar. För henne uppstår makt när människor som normalt hålls åtskilda kan handla som en majoritet. I svensk kontext kan resonemanget läsas som en påminnelse om att kollektivavtal och etablerade förhandlingsvägar behöver levande medlemsengagemang för att behålla sin styrka. Särskilt när arbetsmarknaden förändras. För det andra, organisering måste nå hela arbetsplatsen, inte bara de redan övertygade. McElvey återkommer till skillnaden mellan mobilisering och organisering. Mobilisering kan snabbt samla personer som redan sympatiserar med en fråga. Organisering är långsammare och svårare eftersom den kräver systematiska samtal med människor som är tveksamma, oengagerade eller direkt skeptiska. Boken argumenterar för att en hållbar facklig kampanj måste kartlägga arbetsplatsens faktiska relationer och nå långt utanför den vanliga kretsen av aktivister. Målet är inte en liten högljudd grupp utan en tillräckligt bred majoritet för att arbetstagare ska kunna agera utan att enskilda lämnas ensamma med risken. Detta är också skälet till att McElvey betonar organiserande samtal framför ensidig kommunikation. Ett flygblad kan informera, men det avslöjar inte vem som har förtroende bland kollegorna, vilka farhågor som finns eller vilka grupper som inte nås. Hon kopplar därför styrka till täckning och deltagande, inte bara till medlemsantal på papperet. Argumentet har relevans i Sverige. Där facklig anslutning fortfarande är betydelsefull, men där olika anställningsformer, underleverantörer och bemanningsföretag kan splittra arbetsplatser. En organisation som vill representera arbetet måste också kunna organisera dessa gränser. För det tredje, arbetsplatsfrågor får kraft när de binds samman med samhället runt omkring. En central del av McElveys synsätt är att arbetsplatsen aldrig är isolerad från resten av samhället. Löner, arbetstider, personalstyrka och arbetsmiljö påverkar familjer, brukare, elever och lokalsamhällen. Därför kritiserar hon en snäv facklig praktik som behandlar förhandlingar som en intern fråga mellan arbetsgivare och anställda. I bokens erfarenheter blir det särskilt tydligt i offentlig verksamhet, där exempelvis villkoren för vårdpersonal och lärare också påverkar kvaliteten i vård och utbildning. Att bygga stöd i samhället är dock inte, i hennes mening, en ersättning för välorganiserade arbetstagare. Det är ett sätt att förstärka deras förhandlingsposition och formulera krav som fler kan förstå som gemensamma intressen. McElveys bakgrund inom miljörättvisa och hennes kontakt med Highlander Research and Education Center hjälper till att förklara denna bredare ram. Där mötte hon också historiskt material som underströk banden mellan facklig organisering och medborgarrättsrörelsen. För svenska läsare ligger jämförelsen nära idéer om välfärdens kvalitet och den svenska modellen. När kommuner, regioner eller privata utförare pressar kostnader kan personalens kamp om resurser samtidigt vara en fråga för invånare, patienter och föräldrar. Boken insisterar på att sådana allianser måste byggas konkret, inte bara nämnas i retoriken. För det fjärde, solidaritet över migrationsgränser, kön och yrkesgrupper är ett praktiskt villkor. McElvey behandlar splittring som en av arbetsgivarens mest användbara resurser. När fast anställda ställs mot tillfälligt anställda, inrikesfödda mot migranter eller en yrkesgrupp mot en annan minskar möjligheten att agera gemensamt. Hennes svar är inte enbart moraliskt. Solidaritet är för sin en praktisk förutsättning för förhandlingsstyrka. Om en arbetsgivare kan ersätta, isolera eller skrämma en del av personalen blir även den starkare gruppens position svagare. Därför förespråkar hon en organisering som omfattar hela arbetsplatsen och som tar frågor om rasism och sexism på allvar. Boken är också personlig i sin skildring av sexism inom delar av arbetarrörelsen. McElvey väjer inte för att fackliga organisationer själva kan reproducera hierarkier och fördomar trots att de formellt företräder jämlikhet. Den spänningen gör hennes argument mer krävande än en allmän uppmaning till enhet. Enhet måste skapas genom att konflikter och ojämlika villkor synliggörs och genom att alla grupper får verkligt inflytande. Även i Sverige är detta relevant för arbetsplatser med olika språk, utbildningsbakgrunder och anställningsvillkor. Facklig solidaritet blir trovärdig först när den omfattar de som har minst trygghet och svårast att ta risker. Slutligen. Memoaren kombinerar hård självkritik med ett försvar för konfliktfylld demokrati. Raising Expectations and Raising Hell är inte en neutral handbok, utan en bok med tydlig röst och starka omdömen. McElvey använder sina erfarenheter för att kritisera arbetsgivare, politiska kompromisser och fackliga praktiker som enligt henne har begränsat medlemmarnas rätt att kämpa. Den kompromisslösa tonen är en del av bokens styrka. Läsaren får en bild av organisering som krävande vardagsarbete där nederlag behöver analyseras snarare än döljas. Samtidigt är tonen en möjlig begränsning. Alla arbetsplatser har inte samma villkor. Och hennes konfrontativa språk kan göra det svårare för vissa läsare att skilja mellan principen om konfliktberedskap och behovet av situationsanpassning. Boken ger heller inte ett fullständigt svar på hur odemokratiska eller svaga fackliga byråkratier ska reformeras inifrån. Trots detta är hennes demokratiska kärnargument tydligt. Facklig demokrati är inte bara formella stadgar eller val med några års mellanrum. Den kräver att många medlemmar känner till frågorna, deltar i besluten och kan utöva påtryckning själva. I det avseendet utmanar boken både passiv medlemskultur och idén att arbetsmarknadens konflikter bäst hanteras av experter bakom stängda dörrar, sammanfattningsvis. Boken passar främst fackligt aktiva, arbetsplatsombud, studenter inom arbetsliv och samhällsvetenskap. Och läsare som vill förstå varför vissa kampanjer kan bygga varaktig styrka medan andra stannar vid tillfälliga protester. Den kan också vara givande för personer i vård. Skola och annan offentlig verksamhet, där frågor om personalens villkor ofta hänger nära samman med kvaliteten för de som använder verksamheten. Svenska läsare behöver samtidigt ha den amerikanska ramen i åtanke. McElvey skriver från en arbetsmarknad där rätten att organisera sig ofta är mer direkt hotad och där sociala skyddsnät är svagare. Just därför kan boken fungera som ett utifrån perspektiv på sånt som lätt tas för givet i den svenska modellen som kollektivavtal. Hög organisationsgrad och etablerade förhandlingskanaler. Dess praktiska nytta ligger i frågorna den ställer. Vem på arbetsplatsen är faktiskt med? Vilka grupper saknas? Vem har förtroende bland kollegorna? Och är medlemmarna delaktiga nog för att kunna bära en konflikt tillsammans? Det som särskiljer boken från mer översiktliga böcker om facklig historia eller arbetsrätt är kombinationen av memoarens erfarenhetsnärhet och manifestets strategiska skärpa. McElvey idealiserar inte rörelsen utan beskriver sexism, dåliga uppgörelser och organisatorisk passivitet som interna problem. Resultatet är en engagerad men användbar bok om hur kollektiv makt måste byggas, underhållas och demokratiseras. Om du vill stödja Jane McElvey, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!